Det är trevligt att mötas allesamman. Mycket roligt att få vara i Betania. Det senaste gång jag var här tror jag var i maj 2013. Kollade jag upp. Så det är nästan 2 år sedan. Men varje gång jag kommer hit så känns det att komma hem på något sätt. Jag har så starka minnen och upplevelser från min tid här i Nickby. Jag började egentligen som evangelist här. Ni som är äldre vet nog det. Ni har sett mig och hört mig flera gånger. Och det är alltid lika roligt att se nya människor som kommer som man inte vet namnet på ens. Men också att se alla som har varit med i Betania en längre tid och verkligen stått troget på sin post. Nu är det fantastiskt och hedersvärt. Vi har en konferens på kommande. Jag skulle jättegärna vilja bjuda in er allesamman till sommarkonferens i Jakobstad. Det är så att jag är pastor i Jakobstad idag och vi har fått den stora förmånen att få ordna sommarkonferensen i år. Vi har väldigt intressant upplägg för hela familjen, mycket seminarier, vi har intressanta talare som kommer. Och Jakobstad är ju en fin sommarstad med goda möjligheter till att tillbringa hela veckan där, 25-28 juni. Det är då efter midsommaren. Så då hoppas jag vi möts tillsammans. Men nu ska vi gå in i Guds ord. Jag tänkte jag skulle tala om gudstjänsten idag, en aning. Det är ju så att i Finland så är det nästan 50-60% som säger sig tro på Gud. Men det är bara 3% som regelbundet går i en gudstjänst. Och för mig säger det någonting. Är det om kanske gudstjänstens kris? Och man har i vårt land försökt sjösätta många olika gudstjänstförnyelser. Inom den lutherska kyrkan har man jobbat med gudstjänstförnyelsen i decennier. Och jag vet inte om man har varit nöjd med resultatet, men det har faktiskt inte hänt särdeles mycket i bänkarna. Och inom frikyrkan har vi också en ganska given liturgi, skulle jag vilja säga. Den är inte skriven, vi har inte en skriven liturgi, men den finns där. Och vi behöver nog ibland lite återkomma till det. Varför samlas vi varje söndag? Och vad är meningen med våra sammankomster? Behövs det en liten uppdatering kring gudstjänsten? Den frågan har jag jobbat mycket med. Och framförallt, hur skapar vi en gudstjänst som berör människor i olika livssituationer? Är det någonting som ni tror kan vara värt att ägna några minuter åt här? Det är så att när jag kom till Jakobstad så kom jag till en församling med väldigt hög medelålder. Och det är klart att man kunde räkna ut att om ingenting sker så kommer den här gudstjänsten i längden att bli krympa och krympa och krympa av naturen. Någonting måste ske. Någonting behöver komma till som tillför ett nytt intresse, kanske nya människor, och lyfta den gudstjänsten. För att hela tiden ska det vara någon sorts process. Och jag skulle önska nu att vi ska börja med att läsa en text. Vi kan göra det tillsammans. Är det möjligt att sänka ljudet lite? Åtminstone, jag behöver ingen monitor alls. Det går lite runt här på scen. Men det står så här. Men nu genom Kristus Jesus har ni som tidigare varit långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid. Han som har gjort det två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar för att i sig själv göra det båda till en enda ny människa. Och så skapa frid. Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset. där han dödade fiendskapen. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarna och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Den här texten innehåller oerhört mycket. Men jag sträcker under en liten fras som jag tycker om. Och det är det medlemmar i Guds familj. Och vi kan beskriva kyrkan och församlingsgemenskapen på många olika sätt. Det är Kristi kropp, det är som en armé, det är som ett arbetslag, eller det är som en lustgård eller en trädgård. Bibeln har många definitioner på kyrkan och församlingen. Men när jag tänker på församlingen och kyrkan så vill jag se den som en familj. Där vi möts i mera avslappnade former, relaterat till varandra. Det är familjekänsla. Och det som jag då märkte i Jakobstad, som var den stora sorgen, och på många, många platser är det så, att familjen håller inte riktigt ihop, utan det är mormor och morfar som firar gudstjänst. Det är inte mormor och morfar med sina barn och sina barnbarn, eller mamma och pappa med sina föräldrar och sina barn, utan det blir på något sätt en generation gudstjänster och möten där en grupp träffas som är lite i samma livssituation, tänker på samma sätt, har samma intressen. Och faktum är det att är det någonting vi behöver slå vakt om i kyrkan och i frikyrkan just nu, så är det att skapa denna familjekänsla där alla dessa generationer firar gudstjänst tillsammans. Skulle pingströrelsen bara i Sverige ha lyckats samla sina barn och sina barnbarn sedan den startade i tidigt 1900-tal, så skulle den rörelsen bara utan evangelisation och mission ha haft över 1 miljon medlemmar. Styrkan finns ju i att kunna samla familjen. Och det är den bibliska tanken, den judiska tanken. Jag och mitt hushåll, vi vill tjäna Herren. Och det är klart, här är den stora sorgen i många kyrkor, i många församlingar, att kanske bara mamma går till gudstjänst, eller kanske bara pappa, eller kanske det är bara föräldrarna som går, barnen är hemma, eller bara mormor och morfar som går. Att vi möts inte tillsammans. Och jag önskar och jag hoppas att just denna betoning mera skulle bli en hög prioritering i allt det vi gör. Hålla ihop familjen. För det är styrkan i längden. Ska vi bygga en kyrka och skapa en gudstjänst, så behöver vi kunna hitta en samklang bland alla generationer. Därför är det så roligt att se den här skaran här idag. Och roligt att se samlingen i helgen, ledardagarna vi hade. En otrolig bukett av alla åldrar. Och innan jag går in i några bibelsammanhang här och några punkter, så tror jag att individualismen i vår tid är en av gudstjänstens absolut största hot. Peter Haldor, som är en författare och tänkare, profet, förkunnare, han har sagt så här, att gudstjänstens sekularisering är ett av de allvarligaste hoten mot kristendomens överlevnad idag. Att också gudstjänsten börjar urvattnas. Att den blir alltför ytlig, till och med modern, eller för, vad ska jag säga, glättig. Tanken är ju inte när vi firar gudstjänst att det ska vara det ska vara som en teater där vi kommer, sätter oss ner, lyssnar passivt och så betalar vi för oss och så går vi hem. Och han som står på scenen är någon sorts aktris som ska framföra någonting. Utan gudstjänsten måste vara en samverkan där vi involverar oss, tar del i vissa moment. Jag ska återkomma till det. Samtidigt vet vi att den första kristna kyrkan firade gudstjänst under jublande uppriktig glädje. Och det är ju inte alltid så att det är jublande uppriktig glädje där vi möts. Det kan vara ganska ack och ve och tungt och sorgset och lite segt. Men vi behöver återerövra den här glada men samtidigt allvarsamma kombinationen i gudstjänsten. Där vi firar verkligen Jesus Kristus som segerfursten. Men där vi också möter Gud i hans helighet. Hans styrka och kraft. Där vi känner att det här handlar inte om oss. Gud är helig. Det är inte trevlig är Herren Sebaot. Utan han är helig. Det måste finnas moment i vår gudstjänst där vi upplever att vi berörs av det heliga. Där vi ställs inför Guds ordet som är heligt. Inför nattvardsfirande, bönerna, förbönen, reflektionerna av Guds storhet. Att tala om relevans. Vad är relevant idag? Det är ett väldigt överskattat ord. Relevans är för mig ett icke-ord idag. Jag tänker ibland så här att jag tänker, vad ska vi göra med gudstjänsten? Jag börjar ställa frågan, vad gör gudstjänsten med oss? Vad ska gudstjänsten tillföra mig? Vad gör den med mig? Förändrar den mig? Hur möter jag Kristus i gudstjänsten? För vi har i vårt samhälle någon sorts centrifugalkraft som bara vill slunga oss ut i ytlighet, i liksom perifera saker. Jag tror att gudstjänsten ska dra oss mot centrum där vi möter Kristus och där vi möter honom i ordet, i gemenskapen, i bönerna. Där det inte handlar om uppvisningar, estrad, kristendom, utan att vi möts och samlas kring honom. Lammet som blev slaktat är värdigt. Vi är ju på något sätt i en situation där vi behöver återerövra det här. Och ju mera fokus vi sätter på Herrens härlighet, på Kristus själv, desto mera känner vi att vi kan mötas över alla generationer. Alla människor som tänker olika. För om vi samlas kring stil, uttrycksformer, så kommer vi bara att glida isär. Jag har sagt hemma i Jakobstad, vår kyrka där är ingen vibrerande ungdomsgård. Vi har inte det uttrycket. Men vi är inte heller en trött pensionärsförening. Utan vi är en familj. Det ska få höras, skrika av barnen. Det ska få vara möjligt att komma då man är uppgiven och trött. Utbränd och bara sitta och ta och dricka av Herren. Det ska också finnas möjlighet att uttrycka sig. Den här bredden och höjden och djupen. Vi får inte låta taket komma för nära. Väggarna för nära. Utan det måste finnas utrymme. Också i gudstjänsten för olika uttryck. Jag ska återkomma till det. Nu ska vi gå in. För att inte gudstjänsten ska bli för lång. Jag ska säga någonting om det också. I min värld så är en gudstjänst ska inte vara mycket längre än en timme och 20 minuter. Är den en och en halv timme så kanske man klarar av det. Är det två, då är det redan en katastrof. Är den över två så är det kris. Det är kanske någonting av hur jag tänker gudstjänst. Man behöver inte säga allt i ett enda möte. Ibland har vi mera väckelsemöten och kvällsmöten. De kan dra ut, men en söndag gudstjänst behöver inte vara jättelång. Men den ska vara koncentrerad. Man ska sluta när det är som bäst. så kommer man tillbaka. Alla filmer är ju så. Alla serier. När det är som mest intressant så då så vet man att det tar en vecka tills man får veta nästa. Ska ju trötta ut varandra. Liturgi, det ordet kanske kopplar någon med någonting helt annat. Men det handlar om gudstjänstordning. Och en liturg är den som står för själva innehållet och dirigerar. Och alla, jag skulle säga att alla kyrkor har en form av liturgi. Skriven eller inte. Och det viktigaste som jag vill säga idag, det är att all liturgi behöver vara i linje med Guds ord. Om inte vi har skriften som fundament för allt vi gör, då kan vi ju lika bra börja samla frimärken. Det här vilar hela vår tro på. Vårt uttryck, vår kultur, vårt sätt att relatera borde vila på den här bokens tyngd och innehåll. Då håller det i generation efter generation efter generation. Vi ska gå och se på några bibelställen. Gudstjänsten har sitt ursprung redan i andra Mosebok. Israels folk var slavar i Egypten. Herren sa, jag är med dig. Och detta ska för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig. Gud talar till Mose. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Tanken med hela Exodus, med hela uttåget, var att fira gudstjänst. Israels folk var i fångenskap. De led under slaveriet. De kunde inte fira gudstjänst. Och Herren ville befria dem, frigöra dem från fara och från mörker och värld och död och elände som Egypten representerar, för att kunna fira gudstjänst. Det är inte för att hålla sång- och musikmöte, utan för att fira gudstjänst. Ni hänger med. Här är några bibelord. Så att det här är grunden för att Herren ville föra Israels barn ut ur Egypten. Det börjar med att blodet stryks på dörrposterna. Mordängen går förbi. De beskyddas och bevaras. Genom blodet är vi beskyddade från synden och död och förbannelse. Sen leder Gud oss ut ur mörker och död. Vi kommer till Röda havet. Representera dopet i den kristna människans vandring. Vi blir frälsta, befriade av Guds nåd genom tro. Sen kommer vi till Röda havet, dopet. Vi ska igenom vattnet, begrava det gamla livet, uppstår i ett nytt liv, kommer in i Kanans land. Faraos härar drunknar i dopet. Början på ett nytt liv. Sen fortsätter vandringen, gudstjänsten pågår. Och jag tror, som den första kristna kyrkan, det står så här, de höll troget fast vid apostlarnas lära, gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Tar du bort någon av de här så kommer du att få slagsida i hela kristna kyrkan. Det här vilar gudstjänsten på. Det här vilar den kristna kyrkan på. Det behöver finnas en undervisning. Det behöver finnas ledarskap. Det behöver finnas en varm gemenskap. Brödsbrytelsen där vi påminner oss om Kristi försoningsverk, hans död. Det behöver också finnas ett varmt innerligt böneliv. Det är som någon sorts fyrklöver som skapar harmoni och substans. Och det första, när jag går in i gudstjänsten nu, jag har fem punkter vad jag tror att en gudstjänst borde innehålla. Det första är ordets förkunnelse. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Och det är inte bara, låt nu lite Guds ord finnas med i ert program. Låt det finnas rikligt med Guds ord. Jag tycker om det här, är det ett adverb eller adjektiv? Adverb. Hur viktigt är det inte att det finns med, ordet rikligt här. Skriften säger: jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda, inför hans uppenbarelse och hans rike, predika ordet. Träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna, förmana med all tålamod och all undervisning. Så att inte det är ju mina personliga tankar. Det är inte mina betraktelser, utan det är Kristi ord. Nu kan vi ha goda, fina tankar. Men det som förändrar en människas liv, det är Kristi ord. Hur ska man kunna åkalla dem som de inte har, som det inte har kommit till tro på? Och hur skulle det kunna tro på den som det inte har hört? Hur skulle det kunna höra om ingen predika? Frågar sig Paulus. Och hur skulle någon kunna predika om den inte blev utsänd? Det står skrivet: hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet? Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord. Ordets förkunnelse måste baseras på det är inte life coaching. Det är inte liksom att Dr. Phil i lite biblisk förpackning, att hantera livet på ett bra sätt med lite Bibelns tanke, utan Guds ord har den kraften i sig att det formar liv. Det är som en sådd som planteras i ditt och mitt hjärta. Och de som är i ordets tjänst behöver uppgradera sin hela tiden liksom sin prioritering. Redan i den första kristna kyrkan, när det sociala arbetet växte, så såg man att kampen var för de anställda i församlingen, ledarna, att ägna sig för mycket åt socialt arbete, för mycket åt administration. Och man sa direkt från början: det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, utse 7 män bland er som har gott anseende, som är fylld av ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. Och det här handlar om mat, bespisning, köksfunktioner i en gemenskap. Man ska vara fylld av ande och vishet. Också i det, att vara en diakon. Själva ska vi ägna oss åt bönen, åt ordets tjänst. Och det är klart att det här är som ett svärd genom en predikants hjärta. Fördömelsen står på dörren, men det finns ingen fördömelse. Men vi kan göra bättring. Återvända till ordet, servera rätter som ger riktning, trygghet, så att vi hamnar in i ett väglöst landskap. Guds ord hade framgång. Det var inte i första hand kristna kyrkan som hade framgång. När Bibeln säger om kyrkans tillväxt, så var det att ordet hade framgång. Och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Till och med en stor grupp präster började lyda tron. Då är det väckelse. Är det inte det som kallas väckelse? När till och med prästerna blir omvända. Guds ord hade framgång och spreds allt mer. Guds ord, eller gudstjänsten, behöver innehålla befriande budskap. Det finns ibland 2 olika riktlinjer, tycker jag, idag. Och jag läste om en man som såg en syn över sin kyrka. När folk gick in i kyrkan gick de nerböjda, med nedböjda huvuden. Och synen slutade inte där, utan han såg också att de gick ut ur kyrkan nerböjda. Och då blev bönen hos den här mannen efteråt: Herre, låt mig predika så att folk retar på ryggen. Förkunnelsen ska inte trycka ner oss i skoskaften. Förkunnelsen ska lyfta vår blick på Kristus, försoningsverket, ge oss hopp och tro. Och man känner att det här vill jag vara med om. Att inte vi trycker ner i liksom förkunnelsen. Det finns 2 fallgropar. Det ena är det att vi alltid berättar hur duktiga de är i Korea. Oh, där har de väckelse och deras stora böneberg. Och ju mer vi talar om böneberg, desto mindre blir vår bönetjänst. Liksom gasa på att vi behöver be mera. Vi behöver liksom mera. Vilket skapar istället då allt för mycket fördömelse. Vi känner oss nästan ovärdiga till slut när det alltid väcker sig på andra platser. Alla stora församlingar finns i Amerika. Allt det underbara då vi vittnar i mötena är från någon resa någonstans. Oh, jag var på en konferens. Det var underbart. I Amerika eller i Sverige. Man känner utanförskap. Eller hur dåliga vi är. Vi borde. Det är en fallgrop. Det andra är det, tycker jag, andra fallgrop är att förkunnelsen bara handlar om tröst. Vi ska tröstas. Så lyssnar man på andakterna i radio, så är 80% bara tröst. Jag är så otroligt trött på allt tröstande. Ibland, och det är det att, får man säga så? Ja. Tröst. Visst behöver vi tröst när vi sörjer, när vi går igenom krisen. Men faktum är det att vi har en överbetoning på tröstens budskap. Som är ganska uddlöst. Jag tror också att vi behöver ha en bra balans mellan att förkunna villkorslös kärlek och nåd och befrielse. Men också ibland lite väckelseförkunnelse. Som riktar sig mot våran lite försoffade uppfattning om ett och annat. En liten dunk i ryggen. Sen att vi kryper ibland till korset och känner oss verkligen ovärdiga. För när lagen träffar oss så vill vi uppleva nåd. När lagen kommer till oss, då ser vi vår otillräcklighet och dras till nåden, till korset. Så fungerar väckelseförkunnelse. Men det får inte bara bli lag. Det ska vara en bra balans i kyrkan mellan lite kost, varierad kost, inte sant? Nej, tydligen inte. Nu är det roligt att bli riktigt utmanad. Man hör en evangelist som talar om världens frälsning. Hur viktigt det är att vi missionerar, går ut i jordens yttersta gräns. Jesus sa, gå ut i hela världen. Predika evangelium. Vi ska inte konsumera kristen tro. Vi ska faktiskt vara hans ambassadörer i hela denna värld. Sitter vi bara och aldrig får liksom den här pushen i ryggen, uppmuntran, sträck dig lite längre. Det finns nya marker att inta. Det finns nya berg att bestiga. Livet är inte slut. Herrens ord spreds över hela området. Ordet hade genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka så att folk vände sig om från sitt gamla liv. För när ordet träffar oss, tydlighet och klarhet med tyngd, så vänder vi om och så har Herrens ord framgång och styrka. Det andra är att vi behöver sjunga ordet. Om vi ska predika ordet behöver vi också sjunga ordet. Och där säger Bibeln så här. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Vi läste redan. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och om det är någon som är expert på att sjunga så är det nog frikyrkliga. Vi har sjungit och vi tror att om Jesus skulle komma av sång så skulle han nog ha kommit för länge sedan. För nu har vi sjungit i våra kyrkor. Och jag tycker nästan att vi har sjungit för mycket. För att sången är det som oftast delar oss i olika läger. Vi har så mycket olika vänner. Sångvänner. Som har sin egen lilla stil. Så kärt. Gospelvänner och lovsångsvänner och psalmvänner och strängbandsvänner. Det finns vänner av alla slag. Och ibland ju mer vi sjunger, desto mer känner vi att vi blir lite olika. Och därför är ju bön förenar, medan sång ibland skiljer åt. Jag tror vi börjar be mer och sjunga mindre. Sen har ju sången en funktion att vi sjunger oss samman. Och viktigt är nog att sången och musiken inte ska vara i centrum. Det ska inte vara det som vi sätter i centrum, utan det är Kristus i sången som är i centrum. Lovsångsledaren eller musikledaren kan inte bara sjunga sina favoritsånger. Vi börjar hitta denna variation som Bibeln talar om. Både psalmer, hymner och andliga sånger. Jag tycker det enda Bibeln ger riktlinjer om det är att det finns en mångfald. Att inte vi hamnar i en genre eller ett spår eller en stil. Bibeln talar om flera olika uttryck. Men det är inte det som är i fokus, utan det handlar om att sjunga till Gud med tacksamhet i sina hjärtan. Sången handlar om hjärtat. Vi får aldrig glömma det. Det handlar om hjärtat. Det är inte uppträdande, utan det är en hjärtesak. Jag säger inte mer om det. Det kunde vi ha ett stort seminarium om. Att be ordet, det är det tredje. Att verkligen lyfta fram den sanningen att mitt hus ska kallas ett bönens hus. Det är inte något annat. Det är ett bönens hus för alla folk. Fader vår som är i himlen, ske din vilja. Jesus ger flera olika exempel på det. Om man frågar en gång, ska vi ha skrivna böner eller fria böner? C.G. Hjelm, en gammal pingstpredikant, han svarar på det. Ganska fyndigt. Han sa, de som har skrivna böner borde lära sig att be spontana böner. Och de som bara ber spontana böner så kunde nog använda någon skriven bön också ibland. Men Jesus sa, rabbla inte en massa ord. Det fjärde är att läsa ordet. Predika ordet. Sjunga ordet. Be ordet. Sen har vi att läsa ordet. Fortsätt att högläsa ur skriften och förmana och undervisa tills jag kommer. Det sa Paulus till Timoteus. Högläsning ur skriften hör liturgin till. Jag tycker om det att man har textläsning i vissa kyrkor. Låt oss införa lite mindre prat och mera högläsning ur skriften. Där ordet träffar oss. Guds ord är nämligen levande och verksamt. Det skiljer allt det som finns i våra hjärtan. Hela skriften är utandad. Ta inte bara fram favoritverserna, utan låt hela skriften få tala. Gamla testamentet, nya testamentet. Psalmerna och höga visan. Allt. Hela skriften är nyttig till undervisning. Så säger Jeremia så här. Är inte mitt ord som en eld, likt en slägga som krossar klippor? Så att när vi tar in oss av Guds ord, träffas av det. Kanske ett riktigt specifikt Guds ord ibland. Så visst skakar det om oss. Det skakar om oss otroligt. Och vi gör bättring. Det hände på pingstdagen. Petrus predikade ordet. Det var ingen trösterik predikan, utan han sa, det var ni som dödade Kristus. Och de kom och gav respons. De hade stygn i sina hjärtan. De upplevde en otrolig förkrosselse och frågade, vad ska vi göra, Petrus? Gå hem och fundera på det. Nej. Omvänd er och låt er döpas. Ge respons, omedelbar respons på ordets förkunnelse. Låt inte ordet bara beröra dig. Ge respons när Herren talar. När du får ett tilltal, handla utifrån det ordet. Så säger skriften. Sen det sista jag vill säga handlar om att praktisera ordet. Det är min sista punkt. Och här finns några principer. Det första handlar om frivillighet. Till exempel, det finns moment i gudstjänsten där vi praktiserar Guds ord. Det ena är ju givandet här. Att vi, det är vår del. I predikan då kommer ordet till oss. Men när vi sjunger, då är vi aktiva själva i liturgin och frambär lovets offer. Det är vår respons. Jag tycker ibland när vi firar gudstjänst och tillber Herren och lovsjunger, så är det allt för mycket tittande. Det är inte en del i gudstjänsten då man ska sitta och titta. Då är man aktiv. Frambär lovets offer. Det är din aktiva del i gudstjänsten. Det här är en annan. När vi ger. Och Bibeln säger så här om givande. De har till och med gett över sin förmåga. Och helt frivilligt gav dem. Det kan jag intyga. Står det att var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång. Gud älskar en glad givare. Så det här är en princip från Nya Testamentet att ge frivilligt. Det ska inte finnas manipulativa kollektal. Man drar och vevar och försöker nästan skapa dåligt samvete. Det andra är att vi ger var och en efter förmåga. Här säger också Paulus i andra Korinthierbrevet. Ge utifrån vad ni har. Det tredje här är att han säger att jag tycker den här versen är intressant. Låt oss läsa den. När det gäller insamlingen till de heliga ska ni göra så som jag har föreskrivit församlingarna i Galatien. På första veckodagen ska var och en av er hemma lägga undan och samla vad han har lyckats få ihop så att insamlingarna inte görs först vid min ankomst. Vet, församlingens ekonomi och insamlingar i en kyrka så är inte så här att vad har jag nu i fickan? Idag hade jag bara ett kvitto. Det blir ingenting. Utan det handlar om systematiskt regelbundet givande. Jag har ibland tänkt så här, under sommaren så dyker kollekterna där man har mindre. Nu har ju alla hyfsat regelbundna inkomster. På sommaren får man ju semesterersättning, då borde ju församlingsekonomin gå upp. Det tyder ju bara på att det finns inget systematiskt regelbundet givande, ingen lojalitet i det. Inte ska vi behöva ha gudstjänster för att församlingens ekonomi ska snurra. Det ska fungera på det här sättet som Bibeln säger. Att vi sätter undan. Första veckodagen, det kan man ju välja. Men Bibelns budskap är systematiskt och regelbundet. Är vi överens? Under ordnade och kontrollerade former. Det är min sista tanke här. Paulus var också väldigt mån om att ingen utanför skulle kritisera hur man förmedlar och hanterar ekonomin. När vi har att göra med ekonomi och pengar och givande så måste vi vara mån om en mycket god förvaltning. Det ska ske korrekt och riktigt. Det ska inte vara något slarv. Ingenting under bordet. Jag har till och med varit med om det. Man var och predika och kommer någon och frågar, vad ska du ha? Vad ska du ha? Jag brukar fråga, hur går det till här? Tar man från kollekten, men vad ska du ha? Jag sa i en församling att nu är det så att jag tar inte emot svarta pengar. Så du kan behålla dina pengar, sa jag. Och så gick jag. Det har betalats mycket svarta pengar också i kyrkorna. Direkt ur kollekten. Det är klart att vi ger kejsaren vad kejsaren tillhör. Det gör du också hemma. Det gör vi i församlingen. Vi betalar skatt. Vi har ordning och reda på allting. Och det säger Bibeln. Ge inte djävulen något tillfälle. Mycket kyrkor har kapsejsa och lidit skeppsbrott på olika områden. För att man har slarvat med förvaltningen. Det ska vara en hög standard hela vägen. Speciellt när det gäller ekonomi. Jag borde inte ens säga speciellt, utan det är så hela vägen. Och det här är, vi är ju inte ansvariga bara inför Gud utan också inför människor. Så när offerboxen kommer i gudstjänsten så är vi med och praktiserar Guds ord. Det är en del av gudstjänsten. Så har det alltid varit i 2000 år. Det är inte bara en nödvändig utfyllnad för att vi ska få in till lönen eller någonting, utan det är en del av liturgin. Frivillighet efter var och ens förmåga, regelbundet och systematiskt under ordnade och kontrollerade former. Jag kommer ihåg mina föräldrars, där jag bodde hemma, så hade pappa hade två plånböcker. En svart och en brun. Och i den ena fanns alltid pengar och det var den bruna. Och där, det fungerade så att där fanns Herrens pengar. Och det har jag vuxit upp med. Jag har försökt lära mina egna barn. Ger man inte en tiondel till Gud, vad Gud tillhör, då man är ung på sin semesterlön eller sin första lön, då man är 15 år och sommarjobbar, nu blir det svårare att ge då du har en riktig lön. Principer. Man kan ge på, det är ju inte frågan om inkomster. Det kan hända att någon här blir en extremt förmögen och får stora, stora inkomster. Och då blir ju en tiondel enorma pengar. Men det handlar absolut inte om summornas storlek i ditt liv. Det handlar om din princip. Pension eller lön, det är ingen skillnad. 10% är alltid 10%. Det säger Herrens ord. Och jag tycker att vi ska inte darra på ribban när vi talar om det. Vi ska inte. Herren är alltid väldigt, väldigt generös. Han är inte en nyckfull Gud som straffar dig. Men han är absolut värd din 110-procentiga kärlek och tillit. Han säger, pröva mig i detta. Förvisso ska jag öppna himlens fönster. Förvisso ska jag öppna himlens fönster. Det kommer nog. Himlen är öppen över den som vågar tro Gud om ett regelbundet givande. Praktisera skriften i detta avseende. En liten sammanställning här till slut nu. Guds tjänst byggt på ordet. Vi predikar ordet, vi sjunger ordet, vi ber ordet, vi läser ordet och vi praktiserar ordet. Håller vi oss här och gör så gott vi kan i det. Försöker liksom ha det här som någon sorts främmare i farleden. Så då hamnar vi inte snett. Det blir inte glättigt, det blir inte ytligt, utan det blir fyllt av tyngd och substans. Kristus är i centrum genom sitt eget ord. Amen.